Det var en gång för länge sedan Kungpodden med Anders och Ante.
Nice. Vi har ju tidigare i avsnittet pratat om tv-serien Vikings. Och nu börjar vi komma in lite mer på varför. Den handlar ju nämligen om just Ragnar Lodbrok och hans söner. Men den är ju rätt olik, den här sagan. Du bad mig kolla på några avsnitt av den här serien. Jag har inte sett den alls nämligen. Jag kollade på hela första säsongen och tappade sedan intresset totalt. Så jag har inte tittat på den mer. Men jag känner att jag har gjort mitt då för podden.
Det är bra. Ja, det var egentligen två avsnitt jag skulle diskutera här då. Och det är avsnitt två, avsnitt åtta av säsong ett. Så var kul att jag såg hela. Men för den här serien började släppas 2013 tror jag. Och då... Då pluggade jag Vikingen Medieval Scandinavian History tror jag. Eller om jag precis hade blivit färdig med det. Något sånt där. Jag var väldigt intresserad av vikingahistoria på den tiden. Och det jag slogs av då, som jag slås av fortfarande, att, alltså, den är på många sätt en jävligt dålig, den här tv-serien. Den är väldigt så här klyschig äventyr, ganska amerikansk så. Men den är
väldigt amerikansk.
Ja, men den är ändå, ämnet är så intressant, så I keep coming back. Nu har jag inte kollat på senaste säsongen, vilket nog har varit intressant, för att det handlar ganska mycket om Ivar Benlöse och när de håller på sådär. Men jag har valt specifikt två avsnitt. Det första avsnittet är avsnitt två, och det skildrar räden mot Lindisfarne år 793. Och det är då man brukar säga att vikingatiden börjar i historieskrivningen. För att det är en av de så här tidigaste och bästa källorna som beskriver en vikingaräd. Och det andra avsnittet är avsnitt åtta. När de åker från Kattegat i Danmark ända till Uppsala tempel av någon anledning. Och där då så ska de hålla på och vara lite religiösa. Och det som skiljer de här avsnitten åt är att räden mot Lindisfarne avsnittet är en, tycker jag, ganska bra skildring av vissa aspekter från den situationen. Medans det här avsnittet i Uppsala tempel är en helt vansinnigt dålig och världsfrånvänd.
Det avsnittet var otroligt dåligt. Det var verkligen, då hade jag redan börjat tappa intresset ganska mycket. Men det var verkligen lite om spiken i kistan, för det var ett jävla skitavsnitt. Men vi går lite...
Jag tänkte fråga dig lite övergripande vad de tycker om serien. Så här, för det... Ja, du hade inte samma särintresse som jag kanske när jag började titta på den här.
Nej, lite idén med den här podden är ju att du som har ett ganska utpräglat historieintresse och intresse för svensk historia då också ska lära mig lite grann. Jag tycker det är väldigt kul med historia, men jag har inte pluggat den alls i princip, och jag är inte så bra på det alls, och framförallt är jag inte bra på kungar. Den här serien hade jag inte alls sett förut, utan jag har ju avfärdat den som skräp, som amerikaniserat skit i princip. Och till viss del så tycker jag att jag hade rätt. Jag fastnade ju ändå för den. Jag tittade igenom den. Jag vet inte om hur många av våra lyssnare som har sett den då. Men då blir väl några mild spoilers av säsong ett här då, eller något, antar jag. Men jag tyckte den var helt okej. Ända tills han blir den nya jarlen då. Och efter det tappade jag intresset i princip helt.
Vad var det du tyckte var bra med den? Eller okej med den?
Alltså jag... Precis som du så fastnade jag ju för liksom temat. Jag ville ju tycka om den mer än vad jag faktiskt tyckte om den. Alltså det är ju intressant, och jag är lite ledsen över att man inte gjorde någonting bättre av det. För det hade varit kul med något bra som handlade om vikingartiden. Men sen var det väl också till viss del. Alltså det var ju lite action och sånt. Och den var lite, ibland så har den lite ljusa stunder typ. Precis som du sa så tyckte jag att avsnittet som när de åker till England och... härjar i det här klostret. Det är ju ett jätteroligt avsnitt.
Vi kanske ska gå in på det lite och diskutera de här två avsnitten, vad som skiljer dem åt och vad som gör dem olika intressanta. Det som är så intressant med avsnittet med Räden mot Lindisfarne, det är då Ragnar Lodbrok går lite emot vad hans hövding vill, som jag tror är en påhittad hövding historiskt, men det är liksom the rise of Ragnar Lodbrok här. Och han samlar ihop...
Ja, det är bara det är lite konstigt egentligen, att det börjar ju med att han... Att Ragnar är bara någon slags bonde eller någonting. Men i den riktiga Ragnar Lodbrok-sagan så är ju Ragnar redan en son av en kung. Så att den här liksom rise from nothing-storyn, den finns ju inte med i originalberättelsen. Men
och det är ju också fruktansvärt amerikanskt. Att det måste vara, han kom från ingenstans och så gjorde han den amerikanska drömmen, resan liksom. Vilket också säger, det hade ju i en sån här vikingasaga, en hjältesaga, det hade ju förtagit från upplevelsen för den tidens publik. Att bara, vadå? Mm. Var det bara någon jävla bonlurk? Alltså vi vill ju höra om människor som har en lång släkttavla, ärorik ja. Sådan. Och det är de som är hjältar. Men det är ju ganska exakt. Intressant att det är så himla mycket vår tids syn på vad som gör en hjälte.
Mm. Det återkommer ganska mycket att de använder en hel del lite för moderna tankegångar och värderingar. Men,
ja. Men en sak som faktiskt är bra då, och det är det här redan mot Lindisfarne. Ragnar Lodbrok drar ihop sitt folk och de åker över havet. Det är lite coolt för att det är så här, de diskuterar kan man överhuvudtaget segla över öppet vatten när de ska ta sig till England. Och det är värsta stora konflikten under det, och det är en ganska kul skildring av när de håller på att bli galna i båten på väg till England. Och till slut kommer de fram då, det som är så riktigt fräckt är att Lindisfarne är ju då ett kloster, ett munkkloster. Och när jag pluggade historia, vikingatida historia mer specifikt, då fick man höra att det som var så här remarkabelt med de här räderna var att man hade väldigt länge i Europa ansett att kloster var, man behövde inte oroa sig för att de skulle bli plundrade, för att alla accepterade spelreglerna på något sätt. Att det här är heliga platser, det finns inga vapen här, man behöver inte oroa sig så mycket. Men då kan man tänka sig den här tiden, man tror att man lever i ett ganska enat kristet Europa. Och sen från liksom så här mörkret, från skuggorna på havet, så kommer det stora båtar formade som drakar. Och ur dem så kommer så här håriga människor som inte ser ut som någon annan, som pratar ett främmande språk, och bara stormar in i de här och bara slår ihjäl massa liksom gudfruktiga munkar och tar deras skit. Och det var så här, det var någonting som fastnade på min näthinna när jag läste historia. Jag tyckte verkligen det här var en ganska bra skildring av det, för i serien så är det att vikingarna där, Ragnar Lodbrok och hans män, de är ju liksom livrädda. Och de tänker liksom att det här är ett stort främmande folk, de kommer vara starka. Och de så här springer in bakom de här portarna. Och sen när de till slut, ja, så är det tomt, alla har gömt sig. Och när de till slut hittar de här munkarna så ser de liksom bara, vad är det här? Alltså de bara sitter utan vapen, och man, liksom, de skildrar hur de är liksom chockade. Och de står bara stirrar på varandra ett tag tills en munk börjar be en bön på latin. Och att en viking så här tittar lite så här förvirrat, lite rädd på honom, och bara går fram och hugger honom i halsen med en kniv. Och alla de här munkarna får panik och börjar springa därifrån. Och det är, liksom, det är så kul att tänka sig då liksom, att han bara så här, vad gör han? Försöker han göra någon så här trolldom över mig? Jag borde hugga han i halsen innan han hinner liksom, innan han skjuter gudlaser på mig något, liksom. Och sen så är det bara att de slår ihjäl folk och går runt och är chockade. Varför gör de inte motstånd? Varför har de så mycket guld här? Det här måste vara en väldigt rik fästning. Och det är så här total förvirring. Det var en väldigt, så här, det är en väldigt kul skildring av en sån kulturkrock. Och där tycker jag faktiskt serien lyckas ganska bra.
Ja, det håller jag faktiskt med om.
Jag läste någon sån här online historical accuracy-grej så här, och det är typ, de har färgat glas vilket de inte borde haft och bla 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 bla. Alltså sånt där arkeologiskt pill typ liksom. Men det är typ, ja, jag vet inte, jag är faktiskt inte så mycket nörd så jag bryr mig om det så mycket.
Nej, och du tycker att det förstör inte själva berättelsen, eller vad man ska säga. Och de kommer ju hem och berättar om, för fan vad lätt det var, de var ju bara liksom losers allihopa. Så åker de till en ny stad, slår upp det, och så händer det i princip samma sak där.
För det är till slut att anglosaxerna kommer på dem och börjar möta dem med krigare typ liksom. Och att de blir så här, åh jävlar, de kan slåss ändå. Men det är bra att ha sett några avsnitt, för att här kan vi, när de plundrar ett sånt där ställe igen sen, en annan borg, det är där man blir så besviken på serien. För då är det då att Lagertha, som är hans, som är i den här serien, så är det Ragnar Lodbroks första fru. Jag vet inte riktigt om det ska försöka vara baserat på dem. Men hon är ju då en sköldmö som med 99,9% trolighet aldrig har funnits. Men det är så här, man baserar det på valkyrior och såna här berättelser om att det fanns kvinnliga krigare, men det gjorde det antagligen inte. Och då ska det vara att hon är så här strong independent woman who don't need no man. Och det är inget, verkligen inte ett problem att skildra starka kvinnor i kultur. Det är väl jättebra, men så här, det är en väldigt dålig, det blir en väldigt dålig skildring av
den
vikingatiden.
Den är väldigt krystad, den här, framförallt.
Ja, och till råga på allt så är hon en väldigt dåligt skildrad figur liksom. Så det är bara i det så blir det så här dåligt också. Men hon följer med på en räd. Och då är det typ att Ragnars bror, som för övrigt är den historiska Rollo som lever 100 år senare i serien, men de slänger ihop honom för att göra lite. Men det är skitsamma. Han försöker då våldta en engelsk kvinna Men hon så här kommer in typ och bara nej, för att female rights typ.
Mm.
Och du vet, det blir den här grejen där liksom, att man är så här, vad är det ni vill?
Nej, men det är väl typ, inte, det är väl inte Rollo som gör det här, utan det är väl den här jarlens man som våldtar en engelsk kvinna, och då kommer hon in och stoppar honom, och sen försöker han våldta henne istället, och sen så mördar han honom.
Eller hon mördar honom.
Ja, hon mördar honom, precis. Och det, jag vet inte, det blir en väldigt konstig liksom, det känns som att vikingar, även en vikingakvinna på den här tiden, hade väl liksom inte riktigt identifierat sig med den här engelska kvinnan direkt.
Nej, och det man frågar sig är så här, varför gör de så här? Känner de att om de skildrar en vikingavåldtäkt, att så här, publiken kommer att tycka ja, våldtäkt, det kanske är bra ändå.
Ja.
Eller tänker de liksom att nej, men vadå? Kvinnor var ju solidariska över gränserna på den här tiden ändå, typ, där man kan tänka sig att, jag menar, om det var en kvinna som var med på en plundring på ett krigståg liksom, så finns det ingen anledning att tro att hon skulle ha typ såhär bara, nej men vi kvinnor håller ihop så.
Nej.
Och det är ju såklart hemskt.
Jo,
men
jag
menar, det är ju liksom poängen med historien, att såhär värderingar och saker har förändrats och sådär.
Jo, lite så. Jag håller med om det. Det var en väldigt krystad scen och det kändes verkligen bara såhär, alltså, det är inte så att jag kände att jag satt och hejade på och tänkte att oh, fan vad nice med en våldtäkt i serien. Men det kändes väldigt töntigt liksom att de ska
hålla
på
det, och slänga in. Jag var så jävla taggad. Nej, men, ja. Nej, men ja, ja. Självklart liksom, självklart.
Ja,
men det är ett sånt exempel. Men sen då kan vi ta det stora liksom avsnittet som blir så här. Du vet, det är konstigt också, för då kan man tänka, ah, men vadå, vill du ha en historiskt korrekt, läsa en historiebok, titta inte på en tv-serie. Men samtidigt, den här serien gör ju anspråk på att få sin underhållning från att man är intresserad av vikingatiden. Mm. Så det är så här hur kräsen man ska vara. Och jo, jag tycker precis att man kan vara ganska kräsen när man kommer till det här besöket till Uppsala.
Och det här exempel. Jävla Uppsala-besöket är ju... Bara, innan vi går in på det så vill jag bara säga att den här... Vissa av karaktärerna är så extremt större i den här serien. Dels så är det han Floki, eller Floke, som är också en historisk karaktär på någon mån, vad jag har förstått i alla fall, eller någon sån här sagokaraktär från det sättet.
Kanske han är, vet inte.
Jag tror det. Skitsamma. Men den här karaktären Floke är ju så extremt krystad. Han är liksom, han ska vara den knäppa, knasiga båtbyggaren som så här rör sig lite obekvämt och skrattar så här galet, och sen spinkig och har konstiga tatueringar. Jag hatar den karaktären så himla mycket. Han
spelas också av Gustav Skarsgård, som jag, det är en av de få så här faktiskt skandinaviska skådespelarna. Och om det är någonting för pinsamt med honom, så är det att han, alla gör någon sån här hittepå nordisk brytning när han pratar, som om han har spelat spelet Skyrim. Ja, så låter alla, av någon anledning så är det med att jävla meme i amerikansk liksom så här populärkultur, att så här, the Norse, nej, hur fan låter de? Hur fan är de pratar? Ragnar Lothbrok, we will go to England and we will read to en massa konstiga betoningar.
Ja, just det.
Och de har någon sån här hittar på isländsk brytning eller sånt där. Men så kommer Gustav Skarsgård, and he just talks like this, Ragnar Lodbrok, och har så här exakt liksom intonationen och betoningen som en svensk har. Och det skär sig så fruktansvärt mycket i mina öron på något sätt. Det är så jävla.
Jag hade föredragit om allting var så. Då hade det varit okej. Det hade varit lite kul.
Antingen det ena eller
andra. Ja, lite
jo, men han är också en sån här sjuk skildring typ. Liksom. För han ska vara jävligt... Han är den som tar de hedniska gudarna på väldigt stort allvar.
Han känns ju som en sån här joker-karaktär. Och precis samma sätt så hatar jag den här konstiga prästen slash dryden som de har i den här serien, som är typ blind.
Som ser ut som en ork från Sagan om ringen.
Ja, han är så otroligt dålig. Men det... På tal om honom så kommer vi då in på det här Uppsala-avsnittet.
Ja, precis. Konceptet är då liksom att Ragnar Lodbrok säger till en munk som de har kidnappat och tagit till träl,
som
typ får vara lite så här tittarens ögon i den här främmande nya världen, och säger till honom, ja, men en gång om året eller en gång någonting, vad det nu är för någonting, så åker vi till Uppsala och pray to the gods typ, och bara visar dem uppskattning. Och då åker de till fucking jävla Uppsala någon anledning, vilket borde vara en extremt dyr och krävande resa på den tiden med så många människor, men det gör det i alla fall. Och då åker de till Uppsala tempel. Uppsala tempel är sån här, i Uppsala gravhögar i Sverige så har det länge spekulerats. Det är i Ansgarskrönikan, tror jag, som man talar om ett Uppsala tempel. Och man har länge försökt hitta detta faktiska tempel, men det finns verkligen inte en sån här konsensus inom historien om att Uppsala tempel verkligen har funnits. Det kan ha funnits, Det kan ha funnits en sån här långsal, det kan bara ha varit gravhögar. Ja. Man vet inte riktigt.
Ja, men jag kan ju säga då att med den här serien som underlag så kan jag berätta för dig att Uppsala tempel är ett jättestort guldhus som ligger mitt ute i skogen tydligen.
Jag hör mig själv och hur jävla tunt det låter att jag bryr mig om det här. Men du vet bara så här, det geografiska läget typ, att det ligger i en jävla backe typ, mitt i en skog. Vilket är så här, det är ett gravfält. Det är liksom är i namnet att det är ett gravfält. Jag blir så jävla irriterad på den grejen. Men det är så här fine att det är typ, jag kan ju förstå att Uppsala tempel kan ha funnits, men då vet vi inte hur det ser ut. Det är väl okej att de väljer att göra en tolkning att det finns.
Jo, visst.
Men sen hur de då skildrar den här religionen. För det första så har de stående präster, vilket troligtvis inte fanns. Eller det fanns väl inte, utan det var så här, sederna, de här sederna och ritualerna leddes antagligen av hövdingar främst och sådär. Och det fanns ingen sån formell kyrkostruktur på det sättet. Men de här prästerna är sminkade som att de är med ett black metal-band.
Ja, det är...
Ja, svart runt ögonen. De har typ är längs skallen. Så här inkarvat.
Ja, de har ju i princip så här en sån här långa... ghost-sminkning. Alltså de är vita med svarta runt ögonen och svarta streck överallt och sånt. Ja.
Fruktansvärt irriterande. Och sen så är det att de... Alltså de har ju på sig långa särkar. Och sättet de välsignar ju typ Ragnar och hans barn. Mm. Och då är det att de ska kasta blod i ansiktet på dem och läser upp vad som låter som katolska liturgier.
Exakt.
Att de typ liksom så här, i en monoton röst så är det så här bara... I Frejs namn, i Lokes namn,
exakt.
Så välsignar... Och att det är så här, det här är så himla... Någon manusfattare har tänkt, hur ser religion ut? Och så bara, men katolikerna, de är ganska så här, håller på med trollkonst och är lite sådär. Och så liksom bara trycker de in så här, de försöker trycka in hedniskt innehåll i en katolsk mall på något sätt.
Mm.
Som blir så himla irriterande. Och sen har han stått en annan grej då, som jag vet inte om det är finanskarskrönikan eller vad det är, men det är någon skillning där de offrar 9 av massa olika djur och då också 9 människor. Och det gör de såklart här då med. Och det är också sån här grej att ja, människooffer kan ha funnits, men det var antagligen kristider. Och det är någonting intressant med det, att de väljer alltid att ta fram det mest excentriska. Jag förstår det, att det är det som är intressant, men jag vet inte, det blir irriterande. Och då att den här kristna prästen, eller kristna munken menar jag, att han är någon slags jävla såhär virgin nerdboy som bara går runt och säger åh, jag är så kristen och from. Och så är det att det här avsnittet hela tiden att vikingarna visar honom. Alltså, de knarkar med honom. De tar svamp tillsammans liksom. De har någon stor knullritual där alla ligger med alla. Och det är väl för att hedra Frej eller något sånt där då liksom. Och att han bara får så här. Det är den här grejen hur kristendomen används som så här, för att skildra typ oss idag. Alltså, ja, vi är så uptight och har vår så här moral. Men vikingarna var lite mer så här lössläppta och bara... Och det är också något som är så här, det här är så himla genomskinligt att man vill inte skildra historien typ, utan man vill kunna säga liksom, ja, det var så himla liberalt och hedonistiskt och lösligt, och sen kom typ västerländsk religion eller så här, typ.
Ja.
Och det gör mig väldigt irriterad.
Ja, det är
och att det är så jävla
mycket.
Det är sjukt mycket att de har de här knillritualerna bara för att visa sig tidigt sin äs också.
Ja, men verkligen, det är ju uppenbart. Sen är det ju kul att den här prästen skulle ju typ bli... Tanken från Ragnar Lodbroks sida var att prästen skulle bli offrad. Men sen visar sig att den här munken fortfarande är kristen, fast han säger att han inte är det längre. Men det visar sig att han är det för att han har ett kors runt handen och sånt där. Och då säger de här asaprästerna, eller vad fan man nu ska kalla dem, att han kan inte offras för att han fortfarande tillber de falska guden eller falska gudar och så vidare och så vidare. Och bara hela den delen låter sig också så otroligt mycket som liksom att man har tagit på sig ett par katolikglasögon och sen så målar man allting på samma sätt som den katolska kristendomen ser ut. Det är ju väldigt liksom kristendomifierat alltihop.
Men plötsligt då så finns det typ en enhetlig, nästan så här monoteistisk hednisk religion. En bok vi använt oss lite i den här podden, The Viking World. Jag kollade upp en grej om kapitlet The Religion of the Vikings, och de beskrev det ganska bra. De skrev så här: from a modern point of view, their religion, alltså vikingarnas eller vikingatidens människor, can be classified as a non-doctrinal community religion. Alltså de hade ingen doktrin, och det var en så här kommunal religion. Det var alltså så här, din by liksom hade sina ritualer och sin vilka gudar de tyckte var viktiga. Det var ganska flytande, det fanns ingen doktrin. Och man kan kontrastera det här mot kristendomen då, som var en doctrinal transnational religion. Alltså det fanns en doktrin som enade människor över nationsgränser. Precis. Det var liksom en enhetlig ideologi i kristendom. Och det är det som är, alltså här, det är ett ganska bra sätt att definiera på, tycker jag. Och det är det som är så fruktansvärt irriterande, när man liksom, att det som är intressant är ju just det. Mm. Att så här, ja, det var en religion, men det var radikalt annorlunda. Och de visar liksom inget intresse av att utforska det här.
Nej.
Utan man vill ha typ någon så här cool metal satanistkyrka istället bara.
Det känns ju verkligen bara som att man har skildrat någon slags konstig hednisk satanistisk grupp här istället, som, ja, men som knarkar och ligger med varandra, och sen är det blod. Mm. Och sen har de coola sminkningar och så vidare och så vidare.
Men det är lite samma sak som är så irriterande med moderna typ nyhedningar och satanister och sånt där. Mm. Att de är typ sådana människor som håller på med sånt där. De är mycket mer intresserade av att vara en spegelbild till kristendomen. Mm. Än vad de är intresserade av. Sen, jag menar, vilken, alltså, sen är de larviga för att det är så här vuxna människor som håller på att låtsas att de tror på typ spöken från 1000 år sedan. Så där. Men jag menar, om man hade varit seriös i sin religiositet, då hade man ju inte så här att liksom allting måste relateras till kristendomen och vara så här dess mörka spegelbild.
Nej.
Vilket bara blir, alltså det blir så jävla, det är någon sån här edgy tonårsupprors trams typ, det är den bilden man får av det.
Ja, men det är väl, alltså det finns ingen människa som på allvar är asatroende då. Jag vägrar att tro på att det finns några, alltså, det finns en massa folk som håller på med.
Kungpodden har en officiell linje här. Fuck nyhedningar. Ja. Om ni vill komma och debattera oss, får ni komma på här, så får vi.
Verkligen. Fuck nyhedningar, change my opinion.
Precis.
Okej.
Okay. Nej, men typ, jag försökte skala ner det till typ 3 anakronismer. 3 saker som är ett problem med det här programmet och som syns ganska mycket i det här programmet då. Det är så sjukt mycket moderna liberala värderingar. Mm. Det är till och med så här, homosexualitet förekommer ju. Ragnar delar ju sin fru med den här prästen.
Ja, det är en jättekonstig scen när de försöker locka med sig prästen in i sin säng så att de kan ligga med varandra alla 3, och det kommer liksom från ingenstans. Ja. Det verkar bara så här plötsligt att så kommer de nakna ut och bara frågar om han vill ligga med dem. Och det känns verkligen...
Men speciellt en tid när så här, kontroll över familjen och sexualitet, det var liksom väldigt viktigt. Det var som man byggde makt.
Ja,
liksom.
Jo, precis.
Alltså, det här är min kvinna som producerar barn åt mig och bla bla bla. Och då så här sköldmör och typ den här knarkliberalismen också. Ja. Så här, jag tror väl i och för sig att de så här, jag köper väl helt och hållet att vikingarna bara såg svampar som, alltså de åt ju svampar, vet man ju, och det var inte att de tänkte på det så här modern.
Nej.
Att de hade så här moderna tabun om droger, såklart. Men det är liksom så uppenbart att man för en modern publik typ bara liksom så här, wow, ni tycker att knark är dåligt, och kolla här. Alltså det blir något så, det talar så direkt till så här modern liberalism, ja, typ, på ett sätt som gör mig så, det gör mig så himla irriterad. Men skitsamma.
Punkt 2.
Det andra då, det är skildringen av vikingatida religiositet då. Mm. Att det är så här formaliserat utifrån kristna mallar. Man har präster, man har så här liturgier, de har väldigt så här strikta bönestunder. De tillber så här gudarna generellt. Ja. Typ.
Och så den här konstiga vallfärden då till Uppsala som ligger väldigt långt bort. Det känns helt orimligt.
Ja, för han ber ju också till gudarna i allmänhet som har tillfälle Ragnar i avsnittet. Mm. Och bara ber dem. Och det är alldeles så här, vem ber du till specifikt för vad? Det finns inte det här... Du ber till Frej när du vill ha fruktbarhet. Du ber till Njord eller Njärd eller vad det heter. När du ska åka på havet. Ja. Utan det är bara till så här. Man generellt ber till Gud. För du vet, när du ber till Gud i kristendomen. Det är ju så här rätt abstrakt typ. Du ber, dels kan du be om skydd. Det ska gå bra för dina barn. Men mycket är det så här, be om ursäkt för dina synder. Mm. Vilket tjänar en så här väldigt abstrakt psykologisk funktion typ. Men liksom det är ju så. Det är verkligen inte vad hednisk religion är, utan det är så praktiskt lagt liksom. Ja. Men om du hade haft hedniska gudar idag så hade du haft en mjukvarugud som du ber till för att liksom Windows inte ska krångla.
Jo, precis.
Det...
Lite så är det ju här i Japan med Shinto-religionen som de har, men ja. Nu ska vi inte gå in på det en gång till.
Det är bra. Det är ett ämne för kejsarpodden. Mm. Ja, skit. Och det tredje då, det är att de alltid, det är vad man väljer att lyfta fram. Att man alltid väljer att lyfta fram det mest dramatiska och excentriska. Och det är klart, det är en dramaserie på något sätt. Mm. Men det är det här människooffer och...
Ja, det blir lite väl storslaget. Och det blir liksom... Det finns ju massa storslagna berättelser i de här gamla sagorna som man kan använda sig av. Och det gör de ju också till viss del. Men det blir ju fånigt när de ska... hålla på att göra allting så här liksom överdrivet dramatiskt och storslaget. Alltså det är en amerikansk tv-serie på History Channel. Det, ja. Ja. Man får ta det för vad
det är. Det är också kul att det går på History Channel att de bara börjat göra sånt här nu.
Ja, jo. De ser väl pengarna som HBO och Netflix får in.
That's sweet titties and ass action.
Precis.
Ja, de har ju verkligen, det stora är ju att de har sett hur mycket pengar Game of Thrones har dragit in.
Ja.
Och så vill de göra det på något sätt.
Ja, det var ju, det här började ju också precis i när Game of Thrones var som störst. Typ. Ja. Men allt som allt så, nej, alltså jag måste ge Vikings en tumme ner. Jag kommer nog inte kolla vidare på den.
Jag kommer antagligen kolla vidare på den, ja. Vilket gör mig arg att jag kommer göra det. Ja. Men jag kommer inte kunna motstå, för att nu har det börjat vara massa så här Ivar Benlös och sånt. Jag kommer sifta igenom timmar av rätt dålig tv-serie, ja. Bara för att så här tillfredsställa mitt osunda beroende.
Alltså jag läste lite inför det här, så läste jag lite om Vikings, för jag skulle uppdatera mitt minne om säsong 1 då. Och då hittade jag att de faktiskt fortsätter sen med just Ivar Benlös och alla de här andra bröderna. Och då blev jag nästan lite sugen. Mm. Tänkte jag, fan, jag ska kolla vidare då kanske. Och sen så tittade jag på två stycken recaps av avsnitt 2 och 8 då. Och då tänkte jag, nej, det ska jag inte alls göra, för det är skit. Det är riktigt dåligt. Just det. Så var det. Så att, nej, jag orkar inte med mer av den serien. Men jag kan leva med att jag såg en säsong för podden, det är okej. Okay. Och den hade sina goda stunder, precis som McDonald's.
Den är ju verkligen så, den har sina stunder, men det är inte värt det. Om man inte är vansinnigt intresserad av ämnet, typ.
Nej.
Så kan det vara. Men man kanske skulle avslutningsvis kunna jämföra lite med Ragnar Lodbroks saga då. Mm. För det finns ju stora skillnader här. En tänker att Vikings har så mycket fokus på de här intima relationerna.
Ja.
Att det är kärleksrelationer och svek. Och jag menar, det som är roligt med de här gamla vikingasagorna är att de är så himla... De är så här autistiskt pragmatiska, vad jag kallar det här. Att det är alltid fokus på att folk är starka och listiga. Ja. De går jättemycket in på så här bara... Och sen hade han en smart plan med en oxpäls. Eller sen gjorde han den här smarta grejen att han... De tände eld på en fästning och sådär. Ja. Det är så himla... Det är ganska så här asexuella berättelser.
Jo,
det förekommer väldigt lite. Och det är bara fokus på så här listiga kungar som gör... Det är så små äventyrligheter.
Jo, precis. Och när de börjar komma in på sexualitet så är det ju bara att man hittar någon mö som är väldigt fager och väldigt snygg. Och sen så typ får de barn. Mm. Och det är väl typ det. Det är ju någon scen någonstans i säsong 1 av Vikings där... hela den här skitdåliga jävla gåtan med fisknätet och hunden och löken och allt det där, när den används fast för en annan person.
Gör det, det minns jag.
Ja, det gör den. Till mitt stora hat. Det är när Ragnar ute och härjar typ och träffar på en annan kvinna som han då ger det här uppdraget, och så kommer hon med den här jävla fisknätet och en hund och sånt, och så tycker han att hon är skitsmart, och så ligger de med varandra.
Ja. Ah. Men det är nog aslög, får ni med i serien?
Mm, men det är hon då. Så är det nog. Men
hon kommer tillbaka i säsong 2 sen och så får de barn. Och så.
Just det. För de ligger med varandra. Och då blir Ragnars son, är det Erik då kanske, tror jag. Han blir jättearg på honom för att han har legat med en annan kvinna än hans morsa. Och där kändes det också som att det där var så här töntigt jävla moderna värderingar som skulle liksom tvingas på... en pojke, en tonårspojke i vikingatiden, det känns liksom
Ja, samtidigt där blir det larvigt monogamt liksom.
Jo, precis, det är det jag menar, att det är konstigt att sonen blir så upprörd och sen så bestämmer sig Ragnar för att han inte ska ligga med henne mer för att sonen blir så upprörd och för att han då egentligen älskar och bla 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 bla. Det är skittöntigt, sen blir väl hon typ gravid och kommer dit, och sen vad jag förstått så typ gifter de sig senare. Jag vet inte, det här är efter säsong 1 så att jag har ju inte sett det.
Ja, Kungpodden ger tummen ner, tror jag.
Jag tror att vi gemensamt ger tummen ner. Det finns några likheter då med Ragnars saga här då, men den är ju liksom, säsong 1 hinner ju bara skrapa på ytan till det här, allt det här som ska hända. Man kommer ju inte till den här skrikande kon. Är den med någon gång?
Nej, den är tyvärr inte.
Fy fan, vad dåligt. Om inte den är med, alltså då har man verkligen missat någonting.
De har missat hela poängen med den här sagan.
Ja, verkligen. Ja. Jag hoppas de torkar Ivar som att han inte har några ben i hela kroppen, så att han bara är en hög med skinn. Men ändå är väldigt snygg.
Han är väldigt snygg, så här mänsklig manet.
Men du, nu är det faktiskt dags för det här.
Döden i Tirlin och kärlek och blanda.
Yo, it's time for fuck, marry, kill.
Det stående inslaget fuck, marry, kill. Vi går tillbaks till Ragnar Lodbroks saga. Favorit, hatperson, någonting liknande. Fuck, marry, kill. Du fick ju säga först förra gången, så det kanske är jag som ska säga först den här gången, eller?
Gör det. Mm.
Får vi säga andra karaktärer än bara kungar?
Ja, jag tror det. Kanske inte i själva fuck, marry, kill-aspekten, men däremot balla och lamma, tror jag.
Okej. Okay. Ja, men vi är på fuck, marry, kill nu. Då ska jag alltså fokusera mig på kungarna. Så jag får liksom inte hålla på att säga att jag ska... Man får inte välja de olika fagra kvinnorna. Och man får inte välja,
nej,
vad heter de? Krakas mamma, Game, som var så ful så att man höll på att smälla av.
Hon som var så jävla ful. Vilket de var noga med att berätta för henne. Nej, det blir för enkelt. Okay, du får inte välja.
Okay.
Men honorable mention.
Ja, honorable mention. Jag skulle säga att jag skulle i alla fall gifta mig med Ivar. Han känns ju helt klart som den smarta. Men i och med att han inte har några ben så... är ju liksom, fuck-delen känns lite... Nej.
Nej.
Kill. Får jag säga Ella där?
Ja, han är ändå en kung.
Han är ändå en kung, eller hur? Jag tänker det också. Även om han inte är en ett ändå. Ella känns ju som en jävla idiot. Så jag dödar honom. För att jag inte vill bli kastad till ormarna. Och då är det bara fuck kvar. Och då... Ja, du. Ska ta en snabb kik på trädet här. För en del av mig vill ju säga Refill bara för att han heter Påtår. Ja, just det. Det här är ju inte nödvändigtvis bara i Ragnar Lodbroks saga, utan det är hela den här Munsö-ätten då, eller hur? Fram till Erik Segerkäll i alla fall.
Mm-hmm.
Men det är inte så många, det är inte så jättemånga andra att välja på egentligen. De andra är ju ännu tråkigare. Nej, men alltså jag är väl så tråkig att jag väljer Ragnar som fuck då, antar jag.
Ja, för jag har alltid tyckt att själva fuck-aspekten den här är lite svår.
Ja.
Och sådär.
Alltså det...
Speciellt om man ska undvika jättebarnsliga bögskämt så blir det svårt.
Precis. Men jag väljer att tolka det som att ha en snabb, ytlig relation med, jämfört med Mary som då alltså är, har någon slags trygg relation med, och kill som då är så att vi gör sig av med någon av dem. Fast man kanske ska... Fan... Jag kanske skulle ta Björn Järnsida istället. Han har ju ett coolt namn. Ja, jag gör det. Jag tar det. För Ragnar Lodbrok, jag kommer ju på det att Ragnar Lodbrok, han kommer ju bara smitta ner den med sina jävla ludna kärbyxor. Så jag skippar honom.
Ja.
Och tar Björn Järnsida istället.
Jag tror jag hade kört på kill på Östen Illeråde. För att han är Illeråde. Mm. Det är namnet att han är dålig på att styra. Mm. Och det är någonting med den jävla kon och sådär som är liksom... Ja, det skyddade ju för sig i Sverige väldigt väl, sa han ju.
Ja.
Men det är något jävligt så freaky shit som pågick där. Jag tyckte det var rätt att han dog.
Ja,
så
jo,
han något skulle dö tidigare. Så jag tar på mig och... Ja, jag tar på mig kill på honom.
Okay.
Mary får jag nog vara... Jag hade tänkt exakt samma som du där med Ivar Benlöse. Men det känns så uppenbart.
Han känns som det självklara svaret.
Säker med
ja,
honom.
Precis.
Ja. Och fuck då. En snabb session, en kort relation. Med någon.
Den är svår tycker jag.
Jag väljer Vitserk.
Ah.
För att Vitserk dog på en bädd av mänskliga skallar.
Det är sant.
Och det är, jag vet inte. Det känns bara som en hård kille typ så här.
Ah.
Kul att festa med.
Bra typ. Val. Om man vill göra det så lätt för sig och så länge man inte får några fler frågor om det så kan man bara säga fuck, marry, kill Erik, Björn, Erik. För då kan det vara fem fan som helst i hela den här jävla ätten. För det finns typ 1 miljon av dem.
Ja, just det. Du försöker rigga vårt spel här. En farlig tradition för Kungpodden. Ja, ska vi tala lite om vart det bara av nästa gång då?
Ja, var fortsätter vår resa?
Ja, vår resa fortsätter i andra hälften. Eller den historiska och begynnande kristna delen av Munsö-ätten. Mm. Detta innebär att vi från vi skulle ju kunna ta så här Björn vid högen och sådana där grejer också, men det finns inte mycket information om dem. Men vi kommer väl börja med Erik Segerkäll helt enkelt.
Ja,
den första historiskt fastställda kungen, sedan Olof Skötkonung och Emund den gamle.
Exakt.
Och sen därefter, ja, vi börjar närma oss en punkt nu när det är mindre och mindre att vi behöver ta hela dynastier och vi kan börja ta enskilda kungar. Mm.
precis. Erik Segerkjell har ju redan lite kött på benen rent historiskt, så att säga, att det faktiskt finns någonting att säga om honom. Så ja, men vi kommer fortsätta därifrån i princip. Kanske ta lite Björn på, vid högen då, mest för att han har sånt jävla roligt namn. ja, prisa Gud då. I nästa avsnitt så blir vi kristna.
Ja, så häll Oden, prisa Gud.
Precis. Ja, bra. Den gamla guden är död och länge lever Gud. Du, Anders, tack så mycket för den här poddinspelningen.
Tack så mycket.
Du får ha det så bra. Och så säger vi tack så mycket till våra lyssnare för att de har tagit sig igenom det här väldigt långa avsnittet. Vi får se hur långt det blir när jag klippt ner det. Och så ska vi också tacka Viktor Tovestrid som är vår ljudtekniker och som också har gjort den här fantastiska intromusiken till podden och till Fuck, Marry, Kill-segmentet. Tack så jättemycket.
Yes, kolla gärna in hans företag Winteractive. Viktor är en spelutvecklare och ni kan kolla upp Viktor Tovestrid på Twitter. Därutöver vill vi också tacka Julius Guldbog som har gjort vårt lilla title card. Han läser upp vår titel här i början. Julius Guldbog är röstskådis kan man väl säga. Kolla in hans företag Vocus Pocus och kolla in hans hemsida juliusgullbog.se. Vi ses igen under Guds vackra beskydd.
Ärad vare Gud i höjden. Denna har jag gjort i slöjden.
Härligt.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans likes var helt i skogen.
Coming to King, best not miss.
Det är bra. Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte var du!